Och jag känner att jag hade blivit hjälpt av en sån här podd. Jag hade själv velat höra en podd. Både om hur liksom tufft det är. Det står aldrig att man glider isär med sin sambo. Alltså det är aldrig något som står för att alla är så starka ihop. Och ja, det är man periodvis, men fasiken inte hela tiden.
Nej.
Så mycket ovänner som jag och Henke var under den perioden. För att båda var ledsna på sitt håll. Man kunde inte prata om det, för då kunde man göra den andra ledsen när den väl var glad. Och tvärtom. Därför tycker jag det är viktigt att ta upp. Och sen att det är så mycket vanligare än vad man tror. Många Precis. Behöver inte gå hela vägen som jag har gjort. Men det kom ju som en chock med att jag var relativt ung när detta hände. Det är ju alltid att nej, men innan 30, då är det lugnt. Men efter 30 börjar äggen sina och hit och dit. Så att jag inte trodde man att det skulle vara så här.
Hej på er och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Babysnackpodden.
Det är äntligen onsdag och dags för ett nytt spännande och innehållsrikt avsnitt. Vi kommer att prata om Sandras resa genom IVF. En lång och ganska så tuff kamp där och då. Och idag så är du berikad med två barn. Som kom väldigt, väldigt tätt dessutom.
Ja, det blev så. Det var inte riktigt planerat, jag ska vara helt ärlig.
Nej, men hur långt är det mellan dina barn?
Ett år och en vecka.
Ja.
Så det blev tätt.
Väldigt tätt, ja. Jag sa det innan vi började spela in här att jag tycker jag har tätt mellan mina barn, ett och ett halvt år. Men jag ligger i lä. Men jag tror att jag kan ta lite på känslan av hur det är att ha två så täta barn.
Det kan du nog, ja. Ja. Det känns så.
Ja, men det ska bli superspännande att lyssna på din historia. Och vi har pratat lite här innan inspelningen och hela du bara sprudlar av energi. Och jag är så imponerad att du sitter här och har så mycket energi.
Jo, men det har varit tufft periodvis, men nu mår jag bra.
Ja.
Jag har tre barn kan man säga med egentligen.
Ja, kan du berätta om din familjekonstellation?
Jo, men det kan jag. Det är jag, Sandra, mamma och pappa Henrik. Utöver det så har Henrik en son sen tidigare, Dominic, som jag har varit med egentligen från början också, för att jag och Henke var bästa kompisar först. Sen blev vi tillsammans när han var 2 månader kanske. Så det är ju lite speciellt. Jag har varit bonusmamma från start. Och sen så har vi ju 2 barn till nu då. Ville 3,5 och Freja är 2,5. Bo på landet, 2 katter, livet leker.
Vad härligt. Och man backar bandet då och man säger tillbaka till efter att ni blev tillsammans och så. När insåg ni att ni ville ha barn gemensamt?
Alltså vi tänkte inte så mycket, för att när vi blev tillsammans, vi var ju bästa kompisar först, valde vi, egentligen bestämde, vi satt och sa att nu ska vi vara ihop. Så det var ju lite udda också först att man skulle ge varandra en puss. Men allt blev bra och vi flyttade egentligen ihop dag ett eftersom vi visste så väl vilka vi var. Och vi pratade om det rätt så direkt att jag ville inte skydda mig på grund av olika anledningar. Skulle det bli någonting så blir det och då är det välkommet. Så att egentligen redan från start, men egentligen var det väl från 2014 när vi flyttade till vårt första hus. Då började vi reagera att, eller då började man tänka att oj då, nu har vi varit ihop här ett år och då inget barn har kommit ännu. Så då började man ju mer fundera på det liksom.
Ja, precis. Och när ni märkte att ni ändå hade kanske inte aktivt försök, men ni hade ändå liksom inte skyddat er. Vad gjorde ni då när ni kände att ja, men nu har det gått ett år?
Då började vi väl egentligen försöka lite mer, alltså seriöst eller vad man ska säga. Man kollade upp lite när man har ägglossning och såna här grejer. När inte det funkade så ringde jag egentligen bara till min vårdcentral till att börja med. Och så bokade de in mig då hos gynekolog. Och där fick jag ta lite olika prover och de gjorde någon spolning av äggledare som tydligen brukar vara en vanlig orsak att det skulle vara stopp där då. Men det var inget stopp där, så då gick man vidare och sen så gör man ett vaginalt ultraljud. Och då såg de att jag hade något som heter PCOS. Och det ser man tydligen på att alla äggblåsor sitter som ett pärlband runt liksom äggstocken istället för att det är utspritt som det är på
just det.
Ja, de utan det här då.
Mm.
Ja, och då sa de egentligen att men det är bra att det är PCOS och det är goda förutsättningar, nästan alla blir gravida. Det är enkelt, det behövs oftast bara lite tabletter. Och de här bitarna sa de då, så att vi blev ju egentligen rätt så glada för det.
Mm. Ja.
Och jag är väl fortfarande glad att det faktiskt fanns en anledning. Det blir enklare att hitta rätt då.
Ja, precis.
Så.
För PCOS, om jag har förstått det rätt, då har du utebliven ägglossning i princip.
Ja,
obalans.
Ja, precis. Alltså det är ju något hormonfel. Liksom. Alla har ju inte utebliven ägglossning, men det... Vissa ägg blir inte mogna, de blir för mogna. Alltså det är olika grejer. Men jag hade ju inga ägglossningar, upptäckte vi ju sen. Alltså aldrig.
Nej.
Jag har kanske aldrig haft, jag vet inte.
Nej, precis. Nej.
Och det innebär också att man har ett överskott av testosteron.
Precis. De tar prover och då... Alltså de som har allvarliga sådana här PCOS då, de har väl jättehöga av det här testosteron då. Medan vissa har nästan ingen påverkan, då syns det bara i äggstockarna. Alltså det är rätt mycket symptombild också på PCOS.
Nej, just
om
det.
Jag har förstått det rätt liksom.
Just det. Men det var ingenting, vad heter det, jag tänker kring PCOS som du hade tänkt på att du kunde ha innan ni liksom kom fram till att ja, men varför blir vi inte gravida? Något symptom eller så? För en del kan ju ha väldiga besvär.
Ja, nej. Det var egentligen ingenting så. Alltså de vanligaste symptomen på PCOS är ju utebliven mens, så det hade jag ju inte. Det är övervikt och nej, det var jag inte heller. Så att liksom, och sen är det, ja, det finns ju olika saker, men jag hade egentligen inget som var så här jätteutpekande på det, men jag hade ju det inne i kroppen då istället. Alltså, och där satt mina problem stort istället.
Ja, precis.
Och hur gick man vidare då när man konstaterade att du hade det här? Du fick en spolning av äggstockarna och livet gick vidare och ni fortsatte att försöka.
Ja, precis. Och sen då i alla fall så fick jag tabletter då, som vanligtvis ska funka på alla i stort sett. Och det är ju tabletter som man tar då från första dagens mens, och sen ska man ta dem fram till ägglossningen då ungefär, för att ett ägg ska mogna och släppa. Och då åka vidare. Och i och med detta då så fick jag även gå och ta blodprover varje månad för att se om jag haft en ägglossning eller inte.
Ja, just det.
Och det höll väl på ett halvår ungefär med den behandlingen. Men jag hade ju inga ägglossningar då heller.
Nej. Så det hjälpte liksom inte att få igång det?
Nej, man blev uppsvälld, ont i magen, men inget hände eller så.
Nej, precis.
Så de hjälpte ju tyvärr inte mig någonting.
Vad hände då?
Men sen fick jag, det var ju också lite tråkigt för då, så var det dags för sån här cellprovstagning. Och då visade det sig att jag hade förändringar. Och då stoppas ju allt. Även om jag hade bara de här mildaste förändringarna. Och de förklarade det som att nej, men det är säkert ingen fara. Det kan man ha i samband med att man har råkat ha sex för nära in på en cellprovtagning. Eller att man har mens. Eller vad som helst, det behöver inte betyda någonting. Men nu måste vi stoppa detta ett halvår framåt.
Va? Ett halvår?
Ja, för att sen se då om den här cellförändringen hade läckt ut eller om det hade blivit värre. Och hade det blivit värre så hade man ju fått gå vidare med det. Och jag kommer ihåg att jag blev så himla besviken, för att hade jag vetat att det kan bli cellförändringar och sådana små grejer, då hade man ju tänkt på vad man gjorde innan cellproverna då. Men jag vet att jag grät och ringde och så här, så att jag fick till ett cellprov efter 3 månader. Och de sa att men det kommer nog inte vara någon skillnad eller så där, men när jag kom då och sen fick jag svaret på att då var cellförändringarna borta. Så då fick jag börja igen.
Då fick ni försöka igen att liksom bli gravida, om man säger.
Ja, precis. Och jag vet att jag frågade läkare och sånt här att vad hade hänt om jag var normal, eller vad man ska säga, och råkade bli gravid med de här cellförändringarna. Nej, men då gör det ingenting, för att det är inte farligt liksom. Så då kände man ju sig lite alltså så här särbehandlad, att nu ska allt stoppas för mig. Men hade jag kunnat nuppa mig till ett barn eller vad man ska säga. Då hade det bara varit att tuta och köra och det är ingen som hade haft något att säga till om.
Nej, precis. För då hade ni hållit på egentligen ett år med de här hormonsprutorna och hela den biten och sen så skulle ni stoppa i med
cellförändringar? Ett halvår hade vi... Alltså vi hade ju kört på själva i ett år. Sen ett halvår med de här... Då var det inte sprutor utan det var tabletter.
Mm, mm.
Och sen stoppade det i 3 månader.
Ja.
Och sen efter det så fick jag fortsätta med tabletterna igen.
Okej.
Okay. Mm. Men då satte de även in sprutor.
Mm.
Som jag tog... I början var det bara att jag tog... tabletter fram till ägglossningen då, eller man ska säga. Sen fick man en spruta som skulle göra att ägget släppte.
Mm-hmm.
För att de sa det att det kan vara så att äggen mognar och blir färdiga att släppa, men sen tillbaka bildas de istället.
Okay.
Mm-hmm. Så då gjorde man så att de tvingades att släppa liksom de här äggen då. Men då var det mer kontroller också, för att om jag då gick på de här tabletterna så fick jag gå och kolla med gynundersökningar då.
Mm.
Om det var kanske 5 dagar innan det var dags för ägglossning eller någonting. Då började jag gå varje dag för att kolla så att det inte var för många ägg. För tar man den här finalsprutan då och det släpps 10 ägg.
Mm.
Då finns det ju risk att det blir 10 bebisar.
Ja, precis.
Så då var det ju sådana kontroller då istället som kom in också.
Mm.
Så då var det både blodprover då och sen kanske... Ja, 5-6 undersökningar då, gynundersökningar och sen var det ju sprutan och sen nya blodprover igen då.
Mm.
Och så höll vi på så, om det kan ha varit ett halvår till. Mm.
Något sånt. Ett halvår,
ja.
Och ni blev fortfarande inte gravida?
Nej, ingenting hände.
Nej.
Jag blev lite skengravid ibland, jag trodde jag var gravid. Ja, men man blev så uppsvälld liksom, vanliga människor kanske får... 1, max 2 sådana här äggblåsor.
Mm.
Mm.
Och jag hade kanske ibland 17-20 stycken. Och många blev ju för stora och sprack och sånt. Och då gör det ju också jätteont. Och så här, så att det, ja. Nej.
Så vad var steget? Alltså när ni kände bara att nej, men nu har vi fått nog här. Nu har vi försökt så länge. Och hormonbehandlingarna hjälper inte. Och
nej.
Vad gör man då?
Ja, då var det en annan hormonbehandling.
Mm.
En till. ännu skarpare då. Så då fick jag ju börja gå på starkare sprutor och sånt här. Och då fick vi även ett sånt här sexschema då.
Ja, det är det sjukaste.
Ja, för då var det så att med de här alltså starkare hormonerna då som vi fick i sprutor. Då blev det att det producerades ju väldigt mycket ägg. Mm. Risken är ju att jag råkar få en ägglossning utan att man vet om det.
Mm.
Ja, så därför var jag tvungen att gå på de här mötena då. Och sen fick jag datum, vilka dagar vi skulle hem och ha sex.
Mm.
Och de andra dagarna fick vi absolut inte ha sex på. Och de månaderna då som jag blev överstimulerad så att det släppte för många ägg, då fick vi ju sexförbud. då fick man inte göra någonting liksom.
Nej.
Så att det var jäkligt konstigt och jag vet både jag och Henke vi drog ut på det för att man visste så här, men idag är det måndag, idag ska vi ha sex.
Ja.
Mm. Och man gick där hela dagen och bara nej, jag vill inte det ungefär. Åh. Och så drog man ut på det till kvällen och så kunde man gå och lägga sig och men då blev det lite, är det dags nu älskling liksom?
Åh, ja gud. Åh.
Och man var inte det minsta sugen på någonting, men det var ju bara ligga och sen se glad ut typ.
Alltså, men, så det... alltså det måste vara så påfrestande. Jag bara blir helt stum för att alltså det är alltså att göra det här på beställning och jag tänker det kan fast det kan inte vara lätt.
Nej, det var ju inte skitskönt liksom. Det var inte jätteroligt
eller så. Henke också för ens partner.
Ja, nej det blev ju alltså prestationsångest från hans sida med och man blev irriterade på varandra och jag kanske bara ville att gör det lite snabbt nu så det är klart.
Ja,
och, nej, och det gick inte alls från hans sida och jag ville bara att det skulle vara över och det kände ju han. Alltså, så det blir ju en konstig situation att ha det så i ett förhållande. Liksom.
Ja, självklart.
Ja, hur mådde ni liksom under den här tiden? Jag tänker alltså, med liksom så mycket hormoner som bara sprutas in i din kropp.
Ja.
Det måste ju påverka dig otroligt mycket och sen också då relationen att...
Ja, alltså från det att... Alltså, när, i början tyckte vi bara det var kul.
Mm.
För att vi fick så bra liksom, besked om att det funkar oftast jättebra med de här tabletterna och hit och dit.
Mm.
Men ju mer man blir liksom nedslagen av olika saker, och sen då när det här sexschemat kom, där försvann ju lite av all liksom kärlek eller attraktion, eller man ska säga, mellan oss, med tanke på att ingen var sugen, men vi var tvungna att göra det ändå. Och dagen efter så kanske man ville gjort något, men då fick man inte göra någonting.
Nej.
Alltså, så att all den här vanliga liksom, ja, sambo och liksom, nej, allt bara försvann. Och sen hamnade vi också i läget där att jag började må väldigt dåligt. Jag tyckte allt var jobbigt. Jag trodde inte att det skulle gå så långt. Jag var nog inte beredd på det.
Nej.
Min syster hade ett barn sedan tidigare, och hon hann få två barn till under den här perioden som vi höll på. Och då kom de känslorna, så jag missunnar inte min syster sina barn. Nej. Alltså, det är de finaste syskonbarnen man kan ha. Men ibland kände jag att, aha, var det inte min tur nu?
Mm.
Alltså, det var tufft. Och likadant, jag och min syster jobbade på samma jobb. Och när syrran blev gravid, och så var ju folk på mig att, ska inte du skaffa barn? Är det inte kul att vara med din syster? Mm. Och sådana här saker. Ja, liksom.
Gud, hur bemöter man något sådant när man är mitt uppe? För jag tänker, om man inte är öppen i processen heller, så är det ju svårt för andra. För då, man får ju höra sådana saker, kan jag tänka mig. Ja, men när ska ni ha?
Ja.
Som att det bara är något man kan skaffa.
Jag personligen hade ju aldrig någonsin frågat någon som inte har barn att, vill inte ni ha barn, eller när är det dags? Nej. Jag hade aldrig ställt en sån fråga. Men det är ju för att jag har varit i det själv, kanske. Jag vet ju att folk runt omkring menar ju inget illa med det, men det gör ju ont när man står där att, nej, jag vill inte ha barn riktigt nu, eller nej. Alltså, du vet, man ljuger och så bara skriker kroppen att det enda man vill är att ha ett barn.
Ja.
Alltså, så frågorna gör ju ont, men jag förstår ju att de kommer. Eller så.
För ni valde att att hålla hela den här kampen och allt det här, ni valde att hålla det helt för er själva. Ni ville inte berätta för någon.
Nej, jag ville inte det. Och jag liksom sa till Henke att han får inte berätta någonting. För att, alltså, jag skämdes ju väldigt mycket. Jag tyckte att liksom, ja, men som kvinna är man skapt till att få barn. Det är det livet går ut på, att man egentligen ska föröka sig och liksom föra ens arv vidare och de här bitarna. Och jag bara kände att jag var helt misslyckad med precis allting. Att kan jag inte ens få barn liksom? Vad ska jag leva för? Alltså sådana här grejer. Och jag orkade inte. Anledningen att jag inte ville att vi skulle säga något, det var egentligen för att, alltså, jag orkade inte alla frågor om hur det går, vad är nästa steg, när ska ni åka på fler behandlingar, när händer detta? Utan jag ville bara vara tyst om allt. Och sen så ville ju jag, hela sitt liv har man nästan byggt upp en vision om hur det ska se ut när man ska få barn. Hur jag ska berätta för mina föräldrar att jag är gravid. Ska vi trycka upp tröjor, ska vi ge en present, vad ska vi göra? Och jag kände liksom att allt det hade också förstörts. Alltså det man har byggt upp sen man var liten liksom, eller yngre, och man har sett andra släktingar, hur de gör de här överraskningarna och hit och dit liksom. Så det var mycket sånt med. Alltså jag orkade inte.
Nej.
Henke hade nog velat prata, har det kommit fram i efterhand. Och jag tänkte inte riktigt på hur mycket han var i det också.
Nej, precis.
Utan eftersom det var jag som gjorde alla undersökningar och så här, så blev det mer fokus på mig än på honom, tyvärr, i efterhand.
Tiden gick och ni fortsatte ju kämpa och försöka. Hur lång tid gick det innan ni lyckades, och hur gick det till då?
Ja, alltså, till slut så sattes vi upp då på IVF, alltså en kö eller lista eller så här. Och det gjorde vi sommaren 2017. Och då gick allt rätt fort. För att de hörde av sig. Alltså, säg att jag sattes upp på kön i april eller något. De hörde av sig i maj och sa att vi var välkomna, men att vi tar det efter semestern. Så att jag tror, om jag inte minns mig helt fel, så augusti 2017 så var vi uppe på typ studiebesök då på Kalanderska i Göteborg. Som, ja, Landstinget Kronoberg har ju samarbete med dem eller så, så det är dit vi åker då. Och där blev det ju mer undersökningar, för att de ville se så att det liksom, de hade samma uppfattning som de i Växjö hade haft. Och ja, men det blev lite såna här hälsodeklarationer och kolla Henke en gång till så att allt stämmer där och sådär. Sen åkte vi hem egentligen och fortsatte med precis samma behandling som vi har gjort tidigare, men ännu starkare.
Mm.
För nu ville de liksom proppa mig med mogna ägg.
Mm.
Mm.
Eller så. De ville liksom, så mycket ägg det bara går egentligen, ville ju de skapa som de sen då skulle ta ur mig, eller man ska säga.
Mm. Ja, precis.
Mm. Och sen vet jag, vi åkte upp i oktober igen. Och det var, för att hela oktober höll jag på med de här behandlingarna. Sen fick jag gå på ultraljud då varje dag, hela perioden. Mm. Och egentligen så fick vi reda på en dag till en annan att imorgon ska ni vara i Göteborg. Så att det var väldigt snabba ryck, och där var jag tvungen att berätta för min chef.
Ja, just det.
I och med att ja, jag var tvungen att vara ledig. Jag var tvungen att vara ledig med snabba ryck. Och dessutom var det inte bara en gång, utan man ska upp dit fler gånger. Så att då kände jag att jag var tvungen att lägga korten på borden för min chef då. Så jag berättade det för honom, och han sa liksom bara åk. Vi stöttar i detta liksom. Det var inga konstigheter alls.
Mm.
Och sen så fick jag då en dag av den här gynläkaren då i Växjö som sa att imorgon ska ni åka upp till Göteborg, och i övermorgon så kommer de plocka dina ägg. Så då åkte vi upp till Göteborg och tog in på hotell. Och på kvällen då, det var en tisdag tror jag, så tog jag den här finalsprutan vid exakt klockslag 21.00. Det fick inte vara innan, inte efter, ingenting.
Mm.
Och det var för att det skulle vara ett visst antal timmar då innan äggplocket.
Mm.
Så att det inte går till spillo eller så. Och sen skulle vi vara på kalenderska klockan 7 på morgonen. Mm. Och innan det skulle jag Henke ha gjort sitt också i ja. Burken.
Och hur kände han inför det?
Nej, men alltså det var, alltså, det har ju varit en väldigt speciell situation för honom med. Mm. Man hade ju två alternativ helt enkelt. Och det ena alternativet fick vi ju se då när vi var på det här, alltså, informationsmötet eller studiebesöket som de kallade det. Att de har ju verkligen de här, alltså man inte tror finns, men ett runkrum liksom. Ja. Med porrtidningar och en sammetssoffa. Som man kan liksom sitta.
De finns på riktigt.
De finns. Och så får du en burk då. Och så går du in där och sätter dig.
Mm.
Ja. Och jag tror det fanns två rum så att det skulle bli kö.
Åh, oh, Jesus.
Ja. Men vi valde då, eller vi, Henke valde att han skulle göra det på hotellet, och då fick man en burk med sig, och sen skulle han ha den i armhålan då, på väg in till kalenderska.
Mm.
Så att den skulle hålla sig då punkttemperatur, kroppstemperatur, så att de mådde bra.
Han kände att simmarna, det här med båsen, det var liksom...
Nej, alltså det gick inte. Nej. Det hade vi bestämt redan efter, för jag kollade också in där och jag tänkte, alltså det ser ut som på film liksom. Men nej, så vi tog det på morgonen där. Sen kom vi till kalenderska, och jag fick ju ta på mig, alltså, riktiga sjukhuskläder. Och Henke fick ta på sig såna här snygga operationskläder, och vi hade såna här blåa snygga mössorna och sånt där.
Mm.
Och jag fick rätt mycket lugnande mediciner. Jag fick morfin och andra smärtlindringar. Och sen, jag vet att jag kände, jag var jätterädd, för att jag kände inte att medicinerna hjälpte. För jag var jättestressad, jag mådde jättedåligt. Men när de sa att det var min tur då att gå in i operationssalen, jag skulle ställa mig upp, då fick de ju leda mig, för att varken ben eller någonting bar mig. Liksom. Jag
hade alltså var du orolig då att det inte skulle liksom finnas liksom tillräckligt många ägg?
Nej, det var jag inte så orolig för det visste jag ju att det fanns. Men jag var så orolig för ingrepp. Alltså, okay. Man är ju lite dum, så att man googlar ju rätt mycket under de här åren, kan jag säga.
Mm.
Så man har ju läst både den ena och den andra historien om hur ett äggplock går till och vad de gör och hur ont det gör och sådana här saker.
Ja.
Mm. Så jag var jätteorolig för det. Okay. Och låg och kände efter då att nej, men medicinen hjälper inte, jag är jättestressad och jag är inte alls lugn och jag behöver mer lugnande. Alltså jag hade panik, verkligen.
Mm. Mm.
Och sen så gick vi in i det här undersökningsrummet då. Eller operationssal är det, men alltså det ser ut som en, alltså som en helt vanlig gynundersökningsrum. För det är liksom en gynstol man ligger i, och sen så är det tv-skärmar överallt, för att de filmar på olika sätt och ja, det är ju väldigt ömtåliga grejer och minimala grejer, så att det är ju jättemycket grejer så. Och sen, ja, jag hade panik genom hela plocket och jag bara grät hela tiden och det gjorde ont och det var jobbigt och det var, ja, kanske två, om det var 2-3 läkare, sen var det ju kanske 5 andra personal och det stod fler personal som tog emot äggen och lade dem i olika rör och inget får blandas ihop, så det var väldigt mycket folk in också. Jag var inte beredd på det.
Nej.
Och då ligga där, det är ju inte det roligaste man kan göra i en vanlig gynstol ens en gång.
Nej.
Och då var det folk precis överallt och de höll i en liksom för att man rörde sig och det fick man inte göra. Så alltså det var tufft, men det gick.
Mm.
Och sen efter det så åkte vi hem.
Då var det också så himla lustig känsla bara efter ett sånt ingrepp och bara sätta oss i bilen och åka hem och åka till jobbet imorgon.
Ja, så var det. Så att vi åkte hem och vi gick till jobbet precis som du säger. Sen ringde de mig på jobbet och sa att jag för mig att de fick ut 11 ägg första gången som var liksom godkända eller så. Det kan ha varit fler också. Men
det låter som jättemånga.
Ja, men det var, vi skulle vara nöjda med det, sa de. Men 11 liksom bra storleksmässiga ägg som var värt att befrukta då. Och sen ringde de dagen efter och sa att 9 hade blivit befruktade.
Okej.
Och att man då fortsätter utvecklingen på dem. Sen ringde de dagen efter igen och sa att det bara var 4 kvar för att de andra hade liksom stannat. Mm. Och då ville de att vi skulle komma upp direkt.
Okej.
Okay. Ja, för att de har ju enklare att utvecklas inne i magen egentligen. Så.
Ja, just det.
Så då åkte vi upp och så satte vi in. Och när vi kom upp så fanns det 2 ägg kvar. Satte in det ena och sen så skulle det andra till frysen. För då fryser man ner det och sparar ju. Och sen så åkte vi hem och då började de här ruvadagarna som det kallas, när man egentligen går och väntar på att få ta ett gravtest. Och sen vet jag, de ringde dagen efter igen och sa att det här ägget inte klarade nedfrysningen. Så då hade vi ju inga ägg kvar. Och sen
hur kändes det då, tänker jag, för att då, ja, då var ju ruvadagarna igång och sen så visste ni att om nu det inte fäster här så har vi inget ägg nedfryset.
Nej, det var rätt jobbigt. För att, alltså då visste jag att jag skulle behöva gå igenom allt en gång till. Alltså en sån jättetuff hormonbehandling då som det är, inför IVF. Och sen även äggplocket då som jag tyckte var superjobbigt. För insättningen var ju ingenting. Alltså det kändes inte.
Nej.
Det var bara, ja, absolut ingenting.
Ja, okej.
Men sen då, ja, jag vet inte, man skulle testa ett visst datum, man fick ett testdatum. Men jag testade innan, typ 2 dagar innan.
Ja.
Och jag vet inte om det var dumt eller inte, men jag var gravid då. Och blev superglad och gick till jobbet. Jag var livrädd men ändå superglad, chockad, allt sånt här. Sen vid 12, alltså på lunchen när jag går på toa, så blödde jag ju. Och så då blev jag helt förkrossad. Och så och jag hade redan hunnit ringa, alltså för att det gjorde jag direkt på morgonen, så ringde jag till Kalanderska och sa att yes, jag har plussat liksom, det blir en bebis och så här. Och de gratulerade och så bokade de in ett ultraljud då i vecka 7 som man alltid gör. Men sen fick jag ju ringa tillbaka sen då att nej, nu blöder jag, nu är det nog missfall. Och de sa fast man kan blöda utan att det är någon fara, men vi bokar in ett ännu mer akut liksom gyn till dig eller så, och ultraljud då. Och då åkte vi på det, men då såg man egentligen ingenting. Och då ville de att jag kom tillbaka ändå i vecka 7. Men det var inget kvar då, så att det var ju ett missfall som det blev. Och det jag tänker med, egentligen hade jag väntat i 2 dagar till att testa, då hade det inte blivit ett plus. För när jag testade efter 2 dagar, då var det inget plus. För att liksom jag var så här, nej men det kanske inte är ett missfall, och då ville jag se att stickan stegrade sig, eller man ska säga. Men efter 2 dagar fanns det inget plus kvar. Och ibland tänker jag att både, jag blev ju jätteledsen för missfall och allting, men på ett sätt så har det räddat mig lite också, för att jag kunde i alla fall bli gravid. Så på något konstigt sätt så blev jag gladare för ett missfall än inget alls.
Jag fattar.
För jag visste att kroppen faktiskt funkade, så att nu var det möjligt att få ett barn. Bara det att denna gången gick det inte bra. Liksom.
Nej.
Så det, ja, det är svårt så, men...
Ja, jag kan, när du berättar så kan jag ändå på något sätt förstå hur du tänker. Att kroppen fungerar ändå och det finns hopp framåt.
Ja, alltså... Det är klart att jag jättegärna hade sluppit missfallet och bara fått ett barn direkt. Men, och jag är jätteledsen för alla som får missfall. Men för mig så var det ändå en seger på något vis att faktiskt bli gravid. Mm. Även om det inte höll så blev jag gravid. Och jag visste att maskineriet funkade lite i alla fall.
Eller kändes det liksom hoppfullt då inför? För att då förstår du som att då ville ni liksom köra igång så snabbt som möjligt i princip.
Ja, precis. Vi blev ju peppade liksom, för att det tog ju sen då. Någonting funkade ju liksom.
Hur gick ni vidare sen då?
Ja, men detta hände i oktober. Sen november var det på att igen. Så då körde jag den här stenhårda... vad heter det? Hormonbehandlingen.
Ja.
Igen. Och det var ju gynundersökning varenda dag igen då. Sen åkte jag upp den 4 december till Kalanderska. Och då gjorde de ju en ny sån här då att ta ut mina ägg och det här. Men då gick det bättre, för jag visste vad som skulle hända. Det gjorde inte lika ont. Jag tror jag var lite mer förberedd på allting. Just hur det faktiskt går till. Och sen ringde de dagen efter. Och då hade vi 17 befruktade ägg. Och det skulle tydligen vara jättebra. Så denna gången ville de testa då att utveckla dessa utanför magen till dag 5. För då kallas det en blastocyst.
Okay.
Och det ska tydligen vara de bästa förutsättningarna för att bli gravid med IVF. Det är att sätta in en sån här blastocyst då. Så att dag 5 åker vi upp igen. Och då säger de att det finns 5 utvecklade blastocyster. Och det var tydligen extremt bra. Vi skulle vara jättenöjda och sådär. Så de satte in en och sen skickade de 4 till frysen. Och 3 klarade sig till frysen. Så nu har vi 3 blastocyster i frysen fortfarande eller så. Och det är ju om man vill ha syskon eller sådär.
Ja,
och sen hade vi köpt ett nytt hus här under denna tiden. Men vi kände att det inte räckte med detta.
Nej.
Så den 16 december flyttade vi till nytt hus. Och på kvällen där så testade jag mig och då är det positivt. Och jag vet att jag trodde inte på det. Jag testade och testade och testade. Jag tror jag gjorde säkert 20 test. Alltså bara under december.
Ja.
Men de blev ju starkare och starkare. Så att då ringde jag igen då till Kalanderska och berättade. Och sen fick jag det här ultraljudet då i vecka 7. Och då såg man ju hjärtat slå och allting. Så att,
alltså den känslan måste bara ha varit helt fantastisk.
Ja, det var det. Men alltså... Ja, alltså
vågar man ta ut liksom lyckan där eller är man
alltså,
på
vecka,
sin
vakt? Precis, för vecka 7 är ju fortfarande tidigt.
Ja, sen så var de schyssta. De sa det att liksom vanligtvis när man får missfall så får man det inom vecka 12 brukar de säga ju. Men sen så sa läkarna det att liksom till jättehög procent, 99% eller vad de sa, så är det just när hjärtat ska börja slå. Som det sker ett missfall. Sen kommer det ut antingen vecka 7 eller så blir det sån här missed abortion då. Och ligger kvar. Men nästan alltid så är det runt vecka 7. Bebisarna faktiskt har slutat liksom. Så de sa det, har man sett ett hjärta så har man kommit jättelångt i liksom en graviditet eller så. Man har kommit förbi det här jättekritiska, sa de till mig. Sen vet jag inte om de sa det för att lugna mig eller någonting. För att, men så sa de och jag trodde på det där och då i alla fall. Eller så. Så att, ja.
Så tiden gick?
Yes. Det, men det, alltså det var en lång graviditet. Väldigt lång. Det kändes ju som jag var gravid i typ 4 år eller någonting. Och alltså en tuff graviditet. För när man har gått igenom så mycket så, alltså jag... köpte inte att jag var gravid. Jag köpte inte att jag skulle få ett barn. Jag tänkte att liksom, alltså det satte, jag blev lite knepig i huvudet. Alltså, man övertänkte allt. Och, alltså det var jobbigt. Men alltså alla på sjukhuset var jättesnälla. Så jag fick gå på extra kontroller av hjärtljud och såna här grejer. Jag vet inte hur många ultraljud jag gjorde med Ville. Alltså, de sa det. Det kommer bli en vänsterhänt pojk. För det ska det tydligen bli om det... Många ultraljud och jag bara tänkte, är det farligt liksom?
Men, är han vänsterhänt idag?
Nej, han är högerhänt. Men nej, alltså allt flöt ju på, allt var bra hela tiden, ja. Både med mig och med Ville, liksom, det var inga konstigheter så.
Mm. Men jag tänker, det måste vara svårt att liksom leva sitt vanliga liv, så att säga, för att när en graviditet på det här sättet, när man är tvungen att gå igenom det så här, det måste ju ta upp hela ens liksom värld, det ockuperar ju allt, tänker jag.
Ja, alltså jag räknar fortfarande dagar. Mm. Alltså det blir så att alltså allt under flera års tid var att räkna dagar för mig och Henke. Det var dagar till ägglossning, det var dagar till mens, det var dagar till att testa sig, det var dagar till nästa gynundersökning, det var dagar till blodprover, det var dagar vi inte fick ha sex, det var dagar vi fick ha sex. Mm. Alltså det, allt bara kretsade kring de här jävla dagarna hela tiden. Mm. Och alltså jag lever kvar i det lite än idag. Mm. Alltså när jag får min mens kan jag börja liksom tänka, ja men då är det då och då, alltså du vet, det sitter, det är så inpräntat liksom. Mm. Men
sen börjar ni räkna ner dagar till förlossning.
Ja, precis. och det var ju det enda jag ville bara ha honom på utsidan, alltså jag trodde, jag vågade ju inte hoppas någonting förrän han var utanför liksom.
Vad var din största rädsla med graviditeten?
Alltså det var ju att han skulle dö och att jag inte skulle märka det. Så att jag var ju väldigt hispig med det här. För de sa till mig att från att du börjar känna sparkar så kommer det kännas lugnare. Men det, jag tyckte det blev ännu värre då. Mm. För att då kände jag sparkar, men sen kände jag inte sparkar när jag tyckte att han skulle sparka. Och då fick jag panik. Mm. Så jag åkte in hur många gånger som helst.
Efter det ska man ju när man är orolig med fosterrörelse.
Men efter vecka 22 där, eller vad det är när man tillhör förlossning, de hade ju stenkoll på vem jag var där. Jag var där flera gånger i veckan bara för att se så att han levde. Men de köpte det, de var skitsnälla, de förstod liksom. Mm. Så att ibland kunde de ju säga att men Sandra, kan du, vi har jättemycket nu, kan du vänta en liten stund? men det kan jag göra. Så att de var alltså helt fantastiska, de har varit hela vägen. Så att, nej, och sen var det ju det här att jag inte trodde, alltså jag kände ju att det blev att jag förtjänade inte ett barn. Den känslan hann jag få under tiden liksom, och jag vet under de här
alla. Men hur kunde du tänka så?
Ja, var kom den alltså, känslan? Jag vet inte, jag tror det var lite, alltså det började redan under de här gynundersökningarna. För jag vet att man får ju så här typ kurator och hjälp och sånt att gå och prata hos. Och jag vet, jag sa en gång att när det blev så jädra jobbigt, när det var så mycket hela tiden och allt gick emot den, då var det som att när jag låg i den här gynstolen liksom, då kändes det som att jag hoppade ur min egen kropp och stod jämte mig själv och tittade alltså, och nästan liksom, alltså skrattade åt mig själv typ, vad värdelös jag var ungefär. Och hon sa ju att det var ett försvar som kroppen gör, för att det blir för mycket. Du klarar inte av alla känslorna just nu, och då gör man så, man går liksom utanför sig själv på något konstigt vis. Och sen levde väl det tyvärr kvar, så att jag njöt ju ingenting av min graviditet. Det var ju bara ångest och panik inför allt otäckt som kan hända istället för att försöka njuta av det. Sen, det kan alltid hända saker, men det är ju inte det man ska gå och tänka på egentligen.
Nej.
Jag vågade inte köpa några saker. Alltså, för att jag ville inte slänga det då när han dog. Alltså du vet, sådana här konstiga tankar hade jag liksom.
Ja, precis.
Tog du några liksom bilder under din graviditet?
Nej, ingenting.
Nej.
Jag har någon bild som någon har tagit. Eller så, men nej. Jag ville inte.
Nej.
Men kan vi inte bara hoppa fram från det att Ville kom då i augusti. Han föddes med kejsarsnitt.
Ja. Precis.
Och då har jag fått lära mig innan vi börjar spela in här att när man går sen på efterkontroll så gör man den lite längre fram än om man har gått igenom en vaginal förlossning. För jag kan minnas, eller vad gjorde du Nathalie? Och vad är det, 8 veckor?
Ja, 8 eller 12 tror jag.
Ja, 8 eller 12 veckor. Efter 12 veckor ungefär tror jag.
Ja, någon, ungefär har jag då som har gått igenom vaginal.
Alltså jag vet inte exakt hur det var, men alltså jag skulle ju på en sån här efterkontroll då. Och eftersom det blev ett urakut snitt på Ville, inte ett så här fint och litet lagom snitt, utan det är inte så vackert liksom. Då ville de ju kolla då både livmoder och ärr och allting liksom. Så jag skulle ju på den här efterkontrollen. Och jag vet inte om jag sköt upp det lite eller någonting, men det slutade i alla fall med mars, tror jag. Så skulle jag på efterkontroll. Och Henke var ju hemma då med Ville och Dominic, storebrorsan. Så jag åker dit och men man kollar snittet så att det ser bra ut liksom på utsidan. Eller så, och det var jättebra och felfritt. Sen så skulle man kolla även då livmodern och de ärren man får där. Och när barnmorskan då, för då gör man ett vaginalt ultraljud. När hon gör det så kommer det upp något svart på skärmen och då säger hon, oj, det här måste vi titta vidare på. Och jag bara, ha, vad är det? Och hon bara, jag ska bara kolla så att det inte är en systa, säger hon till mig då. Och jag hann ju få typ de här panikkänslorna att nu kommer nästa smäll här. Men sen när hon zoomar in på den här svarta grejen då, då flyger det liksom förbi en grillad kyckling typ, ser det ut som fladdrar med både armar och ben och så här. Och min första fråga var ju då, oj, vad var det? Liksom, det kan inte vara så mycket i efterhand. Men, nej. Nej, men då så sa hon det, att grattis, det är ett stort foster eller ett barn. Liksom.
Jesus!
Och, ja, det var ju liksom ingen sån här liten puppa eller något, utan det var ju verkligen ett barn. Allt var där liksom.
Chocken?
Ja, jag fick chock så att... Och jag får lite panik också, så att jag vill ringa Henke mitt i allting och fråga då, eller jag letar efter min telefon men jag hittar inte den, och så säger jag att barnmorskan får hämta den då, för den ligger ju i min jacka. Och hon springer och hämtar den och jag ligger ju kvar med benen i luften och den här staven, ultraljudstaven. Och sen ringer vi Henke då på FaceTime, jag och den här. Det är samma gynläkare också som har hjälpt mig under alla år, så det är lite roligt också. Oj. Ja, så att vi ringer upp Henke då, så hon känner ju Henke också. och han bara, men gud, vad har hänt? Och så skulle jag filma då på skärmen. Och då hände ju samma sak, att den här typ kycklingen flyger liksom förbi. Och hans första fråga är också bara, oj, vad var det? Så att, och hon sa ju då att, ja men grattis, ni ska bli föräldrar och så här. Och de mätte ju, och jag var i vecka 17 ungefär.
Ja, det är så galet.
Ja, men jag var ju trött, jag hade ju en bebis hemma och lite tjock var jag liksom. Så jag märkte ju inte det, och mensen hade jag inte fått tillbaka.
Nej,
men det hade jag ju antagligen fått då, men att detta satt på första ägglossningen, så därför kom det ingen mens.
Nej, just det.
Men för detta var, du sa mars.
Ja, och jag...
Och Ville föddes i augusti.
Ja.
Och ja, så kan... det var ju några månader då.
Ja, jag tror, vi har räknat på det, och jag tror att jag blev gravid rätt så exakt när Ville var 2 månader ju.
Ja, precis. 17 veckor, ja.
Jag har inte stenkoll på alla datum och sånt, men sen så blev det ju rätt så snabba ryck då med ultraljud och såna här saker för att kolla att allt stämde och sådär. Men det verkade det ju göra. Ja. Så att,
alltså hur, liksom, bara den chocken måste ju ha varit helt otrolig, och komma hem och så bara komma hem till Ville och bara, fast jag är gravid i vecka 17.
Ja,
tankarna liksom måste ju bara ha total flippat.
Ja, alltså, ja, det var ju lite så, men det var ju bara att, jaha, nu blev det så här, och liksom i vårt fall så blir det ju såna här. Alltså man läser de här fina berättelserna om, alltså de här undrena som inte sker en själv. Men det skedde ju faktiskt. Vi slapp gå igenom allt en gång till. Allt bara funkade. Sen blev det väldigt tätt. Men alltså, nej, alltså det skulle ju bara funka. Och det skulle ju skilja ett år på dem ungefär då ju.
Så att... Men tror du liksom, för först då egentligen så tog du ju liksom 4 år för er innan ni blev gravida med Ville. Och liksom kamp och verkligen liksom fysisk smärta och psykisk smärta egentligen genom alla de åren. Och sen så helt plötsligt så bara liksom sker det.
Kan alltså... det vara så, vissa säger så här att ja, men när jag börjar slappna av i kroppen så bara händer
nej,
det
så får man så, inte säga. Jag
nej,
tror
men,
inte heller
på det. Jag undrar om du tror på det själv, för vissa säger ju så.
Nej, jag tror inte. Jag tror inte på det, för så mycket jag har försökt slappna av under alla dessa år.
Ja, men det där är bara bohumbug, så kan man inte säga.
Tycker
nej,
inte jag.
Ja, nej, fast, jag menar inte men att man ska säga nej, det, men ja, det är många som säger så.
Ja, ja, men jag
undrar om man själv, om och du det, någon gång har tänkt på det.
Nej, alltså jag har hört det så många gånger. Och sen, visst, ibland tänker jag att det kanske stämmer. För man har ju hört om sådana som liksom, nej, du kan inte bli gravid. De adopterar och pang så har de ett eget biologiskt barn också. Mm, och då känns det ju som att aha, nu slutade de kämpa och då jädrar, för nu fick de sitt lilla barn och då bara släppte men, det.
Tror du inte mer det handlar om att jag tänker 4 års tid, du har proppat din kropp full med hormoner, tabletter. Alltså, det är klart att kanske kroppen helt plötsligt då har börjat få igång det.
Ja, ja, jag tror också lite så, men då känner jag ju samtidigt att jag borde fått en unge till nu. Alltså, för nu är ju Freja 2,5.
Ja, ja.
Och vi har ingen uppscheman längre.
Utan... Nej, men jag tänker att det ändå är så färskt då för att du har haft det så ja. Liksom
sen
nära
säger
inpå.
De ju att ofta är det ju, kroppen är väldigt inställd på det här med barn efter en graviditet och efter typ ett missfall, så är ju kroppen mer mottaglig för barn. Har ju läkarna sagt, men jag tror personligen att det är typ att min kropp förstod hur den skulle göra just där och då. Eller så var det bara det där lyckoskottet som vi inte fick till på Ville. Det kanske kom på Freja då.
Ja.
Alltså, nej, jag vet inte.
Det får man ju aldrig svar på.
Nej, nej. Så att det, nej, det är jättesvårt. Men jag vet inte vad som hände.
Nej.
Något hände, något han träffade
något
rätt.
Fantastiskt nu hände.
Fick det liksom. Nej, jag vet inte.
Nej,
faktiskt.
Nej. Men så himla härligt. Nu har ni 2 barn, 1-3,5 och en på 2,5 och full fart hemma.
Yes, hela dagarna. Från morgon till kväll.
Sandra, kan du inte berätta varför tycker du att din historia är viktig och varför har du valt att vara med i Babysnack?
Alltså främst för att när jag själv var i allting så hade jag gärna hört, alltså jag läste så mycket om allt, jag läste mer, du vet, de här som läkare har skrivit och sjuksköterskor har skrivit, eller det står något fint reportage i någon tidning om någon, men det blir liksom inte riktigt äkta, och jag känner att jag hade blivit hjälpt av en sån här podd. Jag hade själv velat höra en podd både om hur liksom tufft det är liksom, man blir nedslagen och det blir sopat, alltså fötterna, mattan bara sopas undan under fötterna liksom, och man gråter. Det står aldrig att man glider isär med sin sambo, alltså det är aldrig något som står, för att alla är så starka ihop, och ja, det är man periodvis, men fasiken inte hela tiden.
Nej.
Så mycket ovänner som jag och Henke var under den perioden, för att båda var ledsna på sitt håll. Man kunde inte prata om det, för då kunde man göra den andra ledsen när den väl var glad, och tvärtom. Därför tycker jag det är viktigt att ta upp, och sen att det är så mycket vanligare än vad man tror. Många
Precis.
Behöver inte gå hela vägen som jag har gjort, men det kom ju som en chock med att jag var relativt ung när detta hände. Det är ju alltid att nej, men innan 30, då är det lugnt. Men efter 30 börjar äggen sina och hit och dit. Men många får ju barn upp till 40. Så att inte trodde man ju att det skulle vara så här.
Nej,
precis. Hur gammal var du?
Alltså jag var ju 24 när jag och Henke blev ihop. Och han hade ju barn sedan tidigare då liksom. Så att det blev ju alltså konstigt. Man fick ju alltså verkligen att vad är det som är fel? Eller så.
Jag kan verkligen tänka mig att gå igenom i en liksom relation i VF, att det tar udden av allt det här romantiska, att det blir liksom den här hetsen och stressen och pressen kring allting som du varit inne på.
Ja, exakt så är det. Och sen det här att man har liksom ingen, vad säger man, det är lite förnedring genom hela alltet, både med läkare, sjuksköterskor, alla undersökningar. Man blir bara påpackad om hur, nej men detta är fel och detta är fel och detta funkar inte med dig. Alltså man blir påpackad hela tiden om hur fel det är på en. Även om det inte är så det sägs, så är det så det känns. Det är vidrigt liksom att man alltid går därifrån och är ledsen och ännu mer besviken på sig själv liksom.
Men det är ju verkligen, du knöt verkligen ihop säcken, för det är också den anledningen till varför vi vill lyfta en sån här historia, för att det är inte alltid verkligheten som visas utåt i alla de här reportagen, och det finns ju många Instagramkonton där man får se och höra och läsa och sådär, men det är ju verkligen det här vi vill lyfta. Verkliga, riktiga människors historia, om man säger så.
Ja, och jag märkte själv också, det är ju många som, för nu är jag helt öppen om detta. Mm. Alltså, verkligen. Jag,
men hur tror du liksom det kommer sig att, för du berättade innan att ni inte berättade för vänner och familj, att ni inte var öppna med det.
Nej.
Hur kommer det sig att man inte ens liksom sina närmsta vill man dela detta? För jag, alltså ja, jag antar alltså, att det har med att det är så otroligt jobbigt.
Ja, alltså jag kände ju att jag var totalt misslyckad. Mm. Alltså det var det, hade det varit... I och med att alla problem pekade mot mig med i vår situation att man hade anledningen och anledningen var jag, anledningen var mig. Alltså hela tiden var det mig det pekade på. Däremot hade jag fått göra om tiden från start, alltså verkligen spola tillbaka tiden. Då hade jag berättat, jag hade låtit Henke berätta, jag hade däremot sagt att det är inget vi går och pratar om på stan liksom, för detta är vårt privatliv. Men jag hade låtit honom berätta kanske för sin bästa killkompis när han behöver ventilera, för sin mamma när han vill vara ledsen eller vad det nu kan vara. På grund av att det blev inte bra i slutändan att göra så här. För att både jag och Henke fick ju, när Ville väl var född, det var ingen som tyckte det var kul. För då kom ju alla känslor ut från mig och Henke som vi har burit på i alla dessa år. Så att den här babybubblan, den fanns ju inte hos oss. Det var ju bara tårar och massa grejer liksom. Det var inte alls kul.
Mycket att hantera på
gång. Nej, för det kom då liksom när vi väl kunde släppa på allt och berätta vad som hade hänt och vad vi hade gått igenom. Det var då allt det kom som egentligen man skulle kanske bearbetat under tiden för att fått det mysigt när bebisen kom. Så jag hade gjort om, men kanske då poängterat för dem man berättar att fråga inte, vi berättar om vi vill berätta. Precis. Alltså, vi vill inte att ni pratar om det, utan bara vara tysta och lyssna när vi behöver. Och likväl att ni kan förstå att vi inte är på topp jämt. Det kan bli att man avbokar något sent för att man har fått något dåligt besked samma dag.
Men finnas där liksom.
Ja, men det, då bet ju jag ihop istället och så gick jag och var jätteledsen och tjurig. Och folk undrar varför jag är arg. Men jag var inte arg. Alltså jag var ju ledsen, men det var ingen som visste det liksom.
Nej. Alltså, att gå igenom IVF, det är ju väldigt, väldigt många som gör det.
Ja.
Men få som tyvärr kanske pratar öppet om det, särskilt när man är mitt uppe i det, utan det är ju oftast kanske efteråt. Och det har man ju, har jag all respekt för att man gör. Men jag tänker, om du skulle liksom sätta upp på vad är det absolut, absolut värsta med att behöva genomgå en IVF?
Alltså det är nog, alltså först och främst då innan jag visste vad som var felet. Det var jädrigt jobbigt att ska de säga nu att nej, du kan inte få barn.
Nej.
Den var tuff. Men sen är det den här, alltså du vet aldrig vad som ska hända och du bygger upp dina förhoppningar hemma att imorgon händer det nog något nytt. Nej, vi skulle köra en månad till. Imorgon händer det nog något nytt. Nej, vi skulle köra en månad till.
Den eviga väntan.
Ja.
Och sen ovissheten kanske då, att det kanske inte...
Och det händer liksom så tokiga grejer hela tiden liksom. Som man, alltså det, nej, men det är nog ovissheten och sen inte veta, alltså när ska vi stoppa? Alltså, kommer det ens bli något barn eller gör vi detta i onödan? De tankarna har vi ju med haft.
Ja, precis.
När jag har gått på de här hormonbehandlingarna fram och tillbaka och liksom, hur långt är det värt att köra? Jag hade ju inte gjort om det nu när jag har, nu hade jag den fruktansvärda turen, eller fantastiska turen kanske man säger, att vi faktiskt fick ett barn till. Annars hade det väl varit syskonförsök, men då hade jag hade inte orkat en runda till, utan det hade varit de här äggen vi har i frysen. Jag hade inte gjort om allt.
Nej.
Jag hade inte det.
Nej.
Sen att jag hade fått en huligan till då, eftersom det tekniskt sett är Villes tvillingar. Nej, jag har dem i frysen och de är sparade.
Ja.
Jag kommer spara dem tills jag är helt säker att jag är färdig med barn, och annars kan jag ge dem 3 försöken. Men jag skulle inte göra om det.
Nej.
Vi hoppas ju att, att din historia inspirerar och att det är många som lyssnar och tar till sig det du har berättat.
Ja.
Att det når ut till många. Och tusen tack för att du ville och vågade berätta om din otroliga resa.
Tusen tack själva. Och jag hoppas verkligen det hjälper någon. För jag hade behövt detta.
Det tror och hoppas vi också.